God morgon, Veyron i Ota. Nej, känner varmt välkomna till Toto Balotto. Jag kände för att bränna av min Veyron i Ottan på göteborgska i och med att det har varit så jävla mycket blåvitt här senaste dagarna. Marek Hamsik landade på Landvetter sent igår kväll och på något jävla märkligt sätt så, alltså jag vet inte, jag är upprymd kring detta.
Ja, det är klart att du är det. Det är väl hela fotbollssverige, höll jag på att säga, alla utom Svanemar. Vi har ju inte så många Napoli-supportrar i Sverige som dessutom är stora AIK-supportrar. Men vi har Kristoffer Svanemar, så det är ju med viss glädje jag följt Marek Hamsik till IFK Göteborg under den här helgen på sociala medier. Jag vet ju hur mycket han skämtar om det på sociala medier, så vet jag ju att det gör förbannat jävla ont i hans hjärta detta.
Absolut, samtidigt så tror jag att du har lite fel där när du säger att han inte är upprymd. Alldeles oavsett att han har kritat på för blåvitt så är det ju trots allt ändå Marek Hamsik som är i Allsvenskan och ska spela mot AIK i den här ligan. Alltså, det är väl klart att någon som Svanen som har följt Marek Hamsik och känner väldigt starkt för en sån spelare givetvis tycker att det är jävligt exalterande att han ska spela i Allsvenskan. Sen är det klart att jag fattar att det är surt som fan att han kritar för en rival, i synnerhet när det då läcker ut att AIK är en av klubbarna som har tackat nej till honom och så vidare. Så att, jag fattar att han står och velar på
två. Jag tror att det där exalterade, Gusten, det försvann ganska snabbt igår när Marek Hamsik poserade med Wiseman på Landvetter och IFK Göteborgs sångerna rullade. Det gör ont hos Svanemar, jag vet att det gör det. Men liksom bortom det så är det ju en helt, ja men det var en otrolig bomb som släpptes precis efter att vi hade skickat ut vårt avsnitt i fredags. Och man trodde ju inte att det var sant. Först när jag läste om det så tänkte jag ja, men alltså det här är uppgifter som liksom inte, ja men de kan inte stämma. Och sen såg jag att det var Disco. Och sen så såg jag på min WhatsApp, jag har ju trots allt lite kontakter, Gusten, även om jag inte använder dem till att skicka ut transfer news. Men Patrik Mörk var ju en del av den här affären till exempel. Och han var lite lurig när jag kollade med honom. Så då kände jag bara, fan det händer. Och jag vill bara sätta lite perspektiv på det här. Vem är Marek Hamsik? För att jag misstänker ändå att det sitter en hel del Göteborgs supportrar och vill känna, wow, fan Marek Hamsik. Och kanske utåt sett också är exalterade och glada och tycker att det här är ballt. Men som fan aldrig hört hans namn. Alltså, han verkade ju trots allt i Napoli under en tid när den italienska ligan inte var speciellt stor i Sverige. Är det någonting jag vet om allsvenska supportrar är att man skiter fullständigt i den italienska ligan. Hade detta varit en Spurs-legend till exempel som har spelat i Premier League de senaste 10 åren, ja, men då hade man definitivt vetat vem det var. Men Sverige är alltjämt ett tipsextra land. Och det är alltjämt ett land som blickar väldigt mycket mot de brittiska öarna. Så att, alltså, du måste hålla med mig här. Alltså, Marek Hamsiks namn är inte vida känt och man vet inte vad han har gjort i Napoli i Sverige.
Nej, herregud. Alltså Marek Hamsik, det är en spelare, om man ska förstå hans storhet så behöver man ju ha följt Serie A ganska så nära under ganska många år. För det är ju ingen spelare som har gjort sig något större namn i Europacup-spel. Visst, han har varit ute några vänder med Napoli men inte gjort några större avtryck vare sig som spelare eller som lag. Han tillhör då det slovakiska landslaget som inte har uträttat ett jota på mästerskapsscenen. Dessutom så har han då ingen annan klubb på CV:t som ens är i närheten av Napolis size. Så att det är ju där han har det sett. Han har gjort det otroligt bra i Serie A. Men man ska också komma ihåg att ganska många år av hans, vad blev det nu, 10-11 säsonger i Napoli, då var ju Napoli ganska svala också. Det var ju inte Scudetto-strider och Champions League-spel i 10 raka år där direkt.
Nej, sen ska du säga så alltså, under hans prime så var det ju då som Napoli verkligen utmanade Juventus och höll ändå på att vinna en italiensk titel. Men jag ska bara säga det, för att jag skulle ju sätta det lite perspektiv. Så är han ju, alltså Marek Hamsik är ju en bandiera. Han är en fanbärare. Han är större än Lorenzo Insigne som trots allt är liksom stadens son i Neapel. Han kom 2007 från Brescia, spelade till 2019. Han är så nära en one club man kommer. Alltså, och som utlänning så går det inte, för att han började ju trots allt sin karriär i Bratislava. Men mellanlandade kort i Brescia och sen så kom han till Napoli. Och det är många stora klubbar. Allt från Manchester United till Juventus och Milan. Och jag tror även Real Madrid under hans liksom bästa år var ute efter honom. Han var otroligt bra, alltså en allt i allo mittfältare som alltid gjorde poäng. Jag tror att han har 100 mål i Napoli-tröjan. Och det säger en hel del.
Han har mer än så. Han har fler mål än Diego Maradona, och Maradona stannade väl på typ 115 eller något så, 117.
Ja, och då pratar vi om en central mittfältare, visserligen. Där han var som bäst liksom en framskjuten position, alltså lite av en trekvartista position, men fan vad jag har liksom sett mer eller mindre varje match av Marek Hamsik i Serie A. Alltså under många år så tycker jag att han var en av Europas absolut bästa mittfältare. Så att intresset från andra storklubbar är ganska givet, men man förstår ju då att han kom, om han då kom 2007 och lämnade 2019 och är då one club man, så är han att jämföra med en Del Piero till exempel, eller en Totti i Roma, och sen så kanske man inte kommer nå deras höjd. Jo, men så här, för Napoli är han det. Han är enorm alltså. Om du skulle fråga, om du skulle göra en röstning,
men du måste
om de
göra
största
skillnad.
Spelarna, de största spelarna i Napolis historia, så lovar jag att Marek Hamsik är efter Maradona.
Ja, absolut. Men i just det fallet så tycker jag ändå att det är ganska så stor skillnad på enorm och störst.
Jo, du får ju såklart, alltså du är uppe och touchar på...
Därför kan du inte göra jämförelse med Totti.
Nej, men lyssna. Jämförelse med Totti är där för att jag pratar om Napoli-supporternas känslor kring till Hamsik. Vi pratar självklart om skalan, om du har en betygsskala 1-10 på en spelares prestation, så är det stor skillnad, men ändå ganska liten skillnad på ett halvt betyg från 8 upp till 10. Så om Hamsik då landar en 9 och Totti landar en 10 på fanbärar liksom karriär. Är du med? Så är han ändå uppe på 9 om Totti då är 10. Så han är, jag vill bara säga det till alla Göteborgs supportrar, att jag vill ge någon slags djup till vem Marek Hamsik är och hur jävla bra han är. Jag höll honom topp 3 i världen som mittfältare under sin bästa tid i
ja, absolut. Och det enda jag vill vara tydlig med är att han kommer inte från samma hylla som Totti.
Nej, han kom från 9:an. Om Totti är 10:an.
Rent krasst då, kring den här övergången, så är det väl värt att säga då att Marek Hamsik kommer ju från spel i Kina. Har varit lagkamrat med Sampa Larsson och Marcus Danielsson här under Rafa Benites styre senaste året i Dalian. Och Kina har ju... jag är alldeles för dåligt påläst kring vad fan det är som händer med den kinesiska fotbollen. Men Marek Hamsik är ju långt ifrån den första stora europeiska eller sydamerikanska spelaren som nu den senaste tiden bryter sitt kontrakt och lämnar Kina. De har ju satt ett något slags lönetak. Det är men mer eller mindre upplösningstillstånd vad gäller det mesta idrottandet där. Och det är ingen som kan svara säkert på vad fan det är som händer. Så att, det är inte så konstigt att spelarna tar sitt pick och pack och lämnar. Och i synnerhet när man då får göra det, eftersom många av de här största spelarna inte kan garanteras sina pengar, och då finns det väl givetvis köksdörrar att ta ut från kontrakt och så vidare och riva på ett bra sätt. Men då är ju Marek Hamsik 3 månader lite drygt ifrån att spela EM med sitt älskade Slovakien, och det har han inte gjort speciellt många gånger. Så att han vill ju givetvis komma i form, för det är ju värt att påminna alla om att Marek Hamsik inte har spelat fotboll sedan i november. Utan det har varit en vinter för de här kinesiska spelarna som knappt har innehållit någon fotboll alls. De flesta fönster är stängda. Svenska fönstret är ett av få som håller någon slags nivå i Europa, men som fortfarande är öppet. Och så handlar det om då 8 allsvenska matcher innan EM-uppehållet stundar. Marek Hamsik har då, om vi får tro de ganska så samstämmiga mediala uppgifterna, erbjudits då via agenter till flertalet svenska klubbar, där då ganska många verkar ha då tackat nej, helt enkelt för att vi får inte in den här pusselbiten som ett rimligt alternativ. Och då vill jag vara tydlig med att då handlar det inte om ekonomi här. Utan likt Micke Lustig och hans intåg i AIK, så blev det ju ganska tydligt snabbt att det är inte för pengarna Micke Lustig tar en sån lösning, utan det handlar ju väldigt mycket om vad coronapandemin har satt för spår i fotbollen, hur man har hamnat sett till klockan, mästerskap, kontraktsituation, fönster som är öppna och så vidare och så vidare. För de här spelarna så är inte månadslönen i ett par månader någonting som gör speciellt stor skillnad, utan man vill komma så bra förberedd som möjligt till nästa del i karriären. I Marek Hamsiks fall då Europamästerskapet. Så att om jag har förstått saker och ting rätt, alltså så här, jag menar, de flesta som lyssnar på det här tjänar bättre i månaden än vad Marek Hamsik gör i Blåvitt. Så kan vi väl säga så. Men jag förstår samtidigt varför klubbar som AIK, Hammarby, säkert en del andra också känner att nej, men vi kan inte ta in en spelare som mer eller mindre uttalat ska spela de här 8 matcherna, som kommer förmodligen med största sannolikhet lämna efter 8 matcher, och så står vi där och har fått en vår eventuellt lite sönderryckt av den här truppdemografin. Kanske har vi fått ut någonting jävligt bra av spelaren i sig, men det blir ett litet vågspel. Det är bättre att vi passar på den här chansningen. Det som förvånar mig att IFK Göteborg ändå hoppar på, det är ju hur välbefolkat det är på det här mittfältet. Att man har plockat in Wernbloom i fjol, att man nyligen har signat Simon Thern, att Alhassan Yusuf finns där, han ska spela. Man har mängder av alternativ som kan utgå från kanter i form av Ayesh och Sana. Och, ja, men alltså, jag fattar varför man tar Marek Hamsik när chansen ges, men jag är jävligt spänd på att se hur Roland Nilsson och Blåvitt kommer förhålla sig till Marek Hamsik under de här månaderna.
I min värld så är det helt omöjligt för den 23:e bästa ligan i Europa att tacka nej till en spelare som Marek Hamsik. Och oavsett vilket lag det är, oavsett truppdemografi, så kan vi liksom sluta leka svåra och tro att vi är någonting som vi inte är. Utan det är bara att ta in Marek Hamsik. Alltså det är den bästa spelaren som har spelat i Allsvenskan någonsin.
Absolut, och det är väl ingen som har sagt emot.
Jo, utan det tror jag nog många säger emot nu när jag säger det. Vadå, Henke Larsson, du kan väl bolla upp ett gäng spelare som du tycker har varit bättre än Marek Hamsik. Kim Källström spelade i Djurgården, han var ju otroligt bra. Alltså det finns ingen spelare, Gusten, som är i närheten av Marek Hamsik. Lyssna på mig här nu. Och kolla igår när han kommer till Landvetter. Alltså kolla på den pulsen som IFK Göteborg-supporterna helt plötsligt får efter att ha torskat kamratderbyt. Alltså IFK Göteborg är i ett läge där de behöver allt positivt som de bara kan få. Alltså man kan prata jättemycket om att det är en ålderstigen trupp. Man ser inte riktigt vartåt den sportsliga ledningen vill. Alltså vad är satsningen här? Var kommer Marek Hamsik in? Vem flyttas på? Och så vidare. Men i slutändan så är det Marek Hamsik. Och i slutändan så är det 8 matcher som kommer få IFK Göteborg-supporten att drömma. Och det enda det handlar om i Allsvenskan, inte minst i det här läget, så är det att få supporten i alla fall att få lite jävla puls och att drömma igen. Och IFK Göteborg efter de senaste årens jävla kräftgång i allt från sportsligt till liksom stök i ledarrummet. Fan, få in Marek Hamsik i 8 matcher och få lite jävla puls på projektet. Och sen bygger vi vidare från det. Då kan väl Simon Tern eller vad fan de andra mediokra spelarna heter stå åt sidan lite då och titta på när han har show på nya gamla Ullevi.
Alltså det är ju det man är mest spänd på, i alla fall ja, det är att se liksom så här, hur stor är skillnaden rent individuellt kvalitetsmässigt när man sätter en sån här spelare i en liga som Allsvenskan. För det har man ju inte riktigt gjort på samma sätt tidigare. Marcus Rosenberg i all ära, men när Marcus Rosenberg väl valde att vända hem till Allsvenskan och Malmö igen, då hade han det ju riktigt jobbigt att få speltid i ett lag som West Bromwich. Alltså det är ju svenska spelare som vänt hem av andra anledningar, och när man väl har vänt hem så kanske man aldrig har kommit upp i Marek Hamsiks nivå. Sen så är jag den första att nog ändå liksom göra skillnad på Marek Hamsik, dels 4-5 månader av machoträning, dels med ett drygt år i den kinesiska fotbollen i bagaget. Det är inte Marek Hamsik som kommer raka vägen från en Champions League-kvartsfinal och en Scudetto-strid med Napoli i Serie A. Dessutom så ska det bli jävligt kul att se en spelare på en individuell nivå blandas med allsvenska spelare från den nivån. För jag tror att, alltså, du pratade om att när Marek Hamsik stod i sin prime så höll du honom som en av de absolut bästa mittfältarna i världen. Alltså, jag säger inte emot, han var otrolig under en tid i Napoli. Men det var ju också ett Napoli som var fantastiskt. Det var ett par jävla spelare Marek Hamsik hade runt omkring sig. Det är en sak att ha Cavani eller Higuaín framför sig och Insigne och Mertens runt om sig. Det kommer förmodligen vara någonting annat att ha Robin Söder framför sig och Tobias Sana utanför sig.
Självklart är det så. Jag menar, fotboll är ett lagspel och man kan inte göra det själv. Däremot så kommer han ju såklart visa sin klass, och han kommer ju med 3 veckor kvar till allsvensk premiär, så han har ju trots allt lite tid på sig att anpassa kroppen och stärka musklerna. Och vad jag hör och vad jag läser mig till här är det ju en Marek Hamsik som trots allt kommer i bra fysiskt skick. Alltså det är ingen sydamerikan som har varit borta och kört karneval.
Helstekta grisen.
Nej, precis. Han kanske inte är Zlatan då rent fysiskt, men det är en seriös människa. Och en spelare som alltid tränar stenhårt. Så, alltså, allsvenskan har också legat nere sedan i november. Eller fan, spelade vi till december? Det kanske vi gjorde.
Jajamän.
Ja, vi spelade till december. Men sen så har det varit försäsongen i januari, februari. Och vi har kommit igång med lite svenska kuppenmatcher. Men sett till spelet, om man nu kollade på svenska kuppen i helgen, så är det ju förhoppningsvis allsvenska lag som fortfarande har en bit kvar till någon slags form.
Nej, men absolut, och jag känner här att jag känner mig nödgad att förtydliga att jag ser på Marek Hamsik som en otrolig jävla klassvärvning också. Jag är helt övertygad om att han kommer göra kaos på den allsvenska nivån sett till vilken nivå han själv har i den där slovakiska kroppen. Men jag kan också känna att det ska bli jävligt intressant, och jag kommer liksom möta det med öppna sinnen vad det innebär att en spelare från den här hyllan med det senaste året lite drygt i ryggsäcken, alltså vad händer när en sån spelare sätts i allsvenskan. Det blir extremt kul att se.
Mm. Nej, jag håller med dig precis om det, för det brukar man ju diskutera ibland. Vad händer om man sätter den och den spelaren i allsvenskan? Så han får ändå 8 matcher på sig att visa det. Jag tänkte, du kanske vill ha ett svep, Gusten, så vi inte bara fastnar här.
Nej, absolut, och vi ska gå vidare från Marek Hamsik. Jag vill bara avslutningsvis på detta ämne en gång för alla plocka ner Diego Lugano till Häcken för 4-5 år sedan som en av de, alltså, som den största värvningen som en svensk klubb har gjort. Alltså, hur kan det fortfarande leva? Diego Lugano gjorde 15-20 matcher för ett ganska dåligt PSG ganska många år innan han hamnade i Häcken. Sen, ja, visst var han given och ordinarie många år också lagkapten i det uruguayanska landslaget. Men ja, herregud, vem fan var Diego Lugano? Han gick till Häcken, han gjorde inte ett smack i Häcken.
Piracaya till Gnaget var fan större.
Sen så har väl folk ändå på fötterna när man bollar upp Jari Littmanen, sett till hans CV med Ajax och Barcelona, och han har vunnit Champions League och så vidare. Absolut. Men Jari Littmanen, det var en ganska gammal finne som kom till Malmö FF. Och han bjöd på ögonblick av briljans, men herregud, nej, det går inte heller att jämföra. Svenska hemvändare, det är en annan kategori, för där finns inte samma parametrar att väga in. Men Marek Hamsik, det är värt att påminna om att Hamsik är född 87. Han har tänkt att dyka upp till EM i så bra jävla form han bara kan, och det är en spelare som för inte ens 1,5 år sedan gjorde skillnad i ett Napoli som gjorde det bra i toppen av Serie A. Så att, alltså så här, kan vi en gång för alla mygga av Diego Lugano till Häcken som en stor... Ibrahim Ba till Djurgården brukar ju bollas upp också. Ja. Ibrahim Ba verkade av allt att döma vara en riktig jävla sköning, en superprofil.
Ja.
Men fotbollsmässigt så är det väl ingen som på riktigt kan titta sig i spegeln och peka på hans insatser i Djurgården och säga vilken jävla show det var, va?
Inte du kollega numera med Leo Jägerskiöld Nilsson, producent, tv-producenten?
Jo, absolut.
Mm. Han bollade väl upp någon till Östersund här för något år sedan som det absolut största som har hänt allsvenskan.
Ravel Morrison.
Just det, så var det. Han var helt i eld och lågor. Helt i eld och lågor.
Nej, men så är det ju. Nej, men, och jag menar, så här, sett till klubbar på CV så är det väl klart att man kan inte blunda för Manchester United och Lazio och så vidare. Men man kan heller inte förblindas av det.
Nej, absolut. Det här är faktiskt på en helt egen nivå, och jag tror att det faktum som du tar upp här, att han kommer till IFK Göteborg och han spelar de här 8 matcherna för att komma till EM så bra som möjligt, är det som ändå borgar för att Marek Hamsik kommer göra allt, trots alla benknäckare i allsvenskan, alla Henrik Rydström-typer som kommer försöka göra livet surt för honom. Det vet han ju såklart om också. Alltså här har han chans liksom att stå upp mot Marek Hamsik.
Inte minst med tanke på att Slovakien ska möta Sverige. Man hoppas ju att Wettergren har fingrat på något gammalt nummer till någon benknäckare i Elfsborg.
Ja, såklart.
Vad säger de om att ta Marek? Tar du Marek i början av maj? Jajamän. Jajamän, Peter.
Jaha, hörru, vill du ha ett svep eller?
Jajamän.
Så vi kommer vidare här i måndagstoto. Ja, vissla igång, Kimpa. Hur kände ni igår när blått ställdes mot rött i Manchester? Dunkade bröstet till? Rusade pulsen? Ryckte det månne lite i baguetten, va Gugge? Var det derbybong i Härjedalen? Men jag skojar lite såklart. Klart det var vil och puls i fotbollsvärlden. Mega söndag med allt från kamratderby via den mäktiga kungliga svenska huvudstaden till Madrid. Men det är klart att allt präglades av just vilopuls. Fotbollen har svårt i denna förmodade peppar peppar horntecken och korspuss slutspurt av coronan att vakna till. Vi vill tänja på gränserna, vi vill möta Marek Hamsik på Landvetter, vi vill skjuta raketer vid arenan, samlas i grupp inför derbyn, öla ner oss, skrika och gorma. Vi vill känna, vi vill skratta, vi vill gråta. Tillsammans. Vi vill ha pulshöjningen, känna hjärtat rusa, huden knottras. Men vi når inte fram. Vi nådde inte ens halvvägs igår. Men vi försöker, vi har konstgjord andning. Toto rullar 2 gånger i veckan. Vi chattar, kivas, twittrar åsikter. Greppar oss krampaktigt kvar i fotbollen. Ett litet tag till. Håll ut. Så vi låtsas vidare. Vi skruvar upp tonen. Vi ropar Super Mario Balotelli till EM. Vi gör såklart allt för att landa på fötterna när det här är över. Och vi är snart där. Nej, det är inte bara snack. Vi är fan snart där. Så vad händer då i Manchester? Jo, efter 27 positiva resultat, 21 raka segrar, För vi sa det så, Gusten. Ja, efter en total slaktsäsong så var det dags för City att kludda dit en plump i protokollet. Inte för att det betyder något för Pep och gubbarna, men för United var det viktigt. Andra platsen har något. Det har den alltid när ett lag skenar iväg så som City har gjort. Världens just nu bästa mittfältare visade vägen och efter Bruno Fernandes såg Luke Shaw till att färga staden röd. Ja. Eller något. I botten tog Fulham 3 livsviktiga poäng efter att de varit borta hos mittengänget Liverpool och snott åt sig en 3. Spurs har, precis som vi surrade om förra veckan, vaknat till, och det rejält. Gareth Bale visade vägen och Harry Kane avslutade slakten av Crystal Palace. Nu snackar vi söndagsmatcher. Och kikar vi in då på lördagen så hittar vi ett kryss för de blekfeta Arsenal-spelarna i norra London. Krysset var mot Burnley alltså. Villa Wolves kryssade också och Leicester fortsätter sin väg mot Champions League-spel i höst. Det är ju så jävla imponerande och mäktigt. Och på tal om mäktigt, nu är San Remo-festivalen slut. Ja, alltså det faktum att Zlatan och klart motorcykel talat svajigt inför en nation, hackat fram skrivna tal klart. Det är det alltså som är mäktigt. Sången har äntligen tystnat och i hans frånvaro vann faktiskt Milan en fotbollsmatch igen och visade livstecken inför torsdagens megamatch mot just United i Europa League. Och det var väl tur det, för bakom jagar Juve. Som de jagar. Kulusevski har lite slut på bensan, vad Gugge, men gnugga på och få hylla av Pillo. Det är istället ett annat nyförvärv som gasar. Federico Chiesa öser. Och jävlar som han utvecklas i Juventus. Det är mål, det är assist, det är galna en mot en räder här och ett satans riv och slit där. Vilken spelare han är på väg att utvecklas till, brott 23 år gammal. Bakom smyger för övrigt Roma med på något märkligt jävla vis. 1-0 i en lunchfight räcker faktiskt oerhört långt. Roma vive! Yes, de lever. Tröttmössorna i Florens fick kryss mot i Prosciutti från Parma, men det orkar väl ingen höra på. Desto roligare att Toro, som torskade mot Cerse Cosmis Crotone, nu går hårt mot domarna. Sånt är alltid kul att följa. 11 case, 11 katastrofala domslut, en dossier som satt prägel på hela deras säsong. Vi följer president Kairos framfart under våren. Vi skruvar upp tempot i svepet med 3 till Napoli som också hakar på. Der Klassiker öppnade med bomber och granater, Håla med dubbelkass efter 10 kunde inte hjälpa Dortmund. Falukorven från Bayern styvnade och gick segrande ur klassiken. Till Spanien där Barcelona bara vinner och vinner. Där Messi röstar, gör mål och ler och nog fan tro på avancemangen Champions. Där Madrid-derbyt höll på att skicka marängerna långt från titelsur. Men där Benzen, galna jävla Benzen, kvitterade med någon minut kvar. Sen avslutningsvis tänkte jag säga något om svenska kuppen och de avgörande matcherna. Men jag gör som vanligt. Det blir bojkott i svepet. För det är så jävla usel fotboll som spelas. Går fan knappt att titta på. Men vi har ju Hamsik, vi har vår passion, vi har våra sånger och vårt hat. Och det räcker ta med fan långt.
Vi är som alltid sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Och nu, Thomas, är det badrumsveckor. Hur skulle du värdera badrummet i hushierarkin?
Först och främst så tänker jag på golvbrunnar. Alltså badrum, du vet ju vad det viktigaste av allting är när man håller på att renovera badrum. Det är ju att det är säkert. Det är våtsäkert. Det får fan inte läcka någonstans.
Det ska vara fackmannamässigt utfört.
Ja, det ska det definitivt vara. Men en gång när jag gjorde badrum, då sattes golvbrunnen. Det är ju liksom det sista som händer. Kan du tänka dig liksom att du har klätt in allting i våtrumsgips och ja, men du har fixat allting och sen ska du bara liksom sätta dit, ja, där själva hålet är. Då vet du till att det blir säkert där liksom, så att det inte smyger sig in en massa jävla fukt. Då sattes den upp och ner. Så då var det bara knacka upp hela jävla badrummet igen. Och så gör vi det från början.
Jag minns också att du då hade klätt in hela badrummet, va, i kakel från Mapei.
Jajamensan, det stämmer.
Ja, men för alla er som kan ert Sassuolo så vet ni ju vad Mapei är. Skit i det nu, för mig så är badrummet det rummet i huset eller lägenheten eller hur man nu bor som är absolut viktigast vad gäller ens självförvandling på dagarna. Det är där man kliver in, lite risig, lite halvtung, lite deppig. Och det är därifrån man kommer ut som en ny människa. Och just nu så är det alltså badrumsveckor på K-Rauta med mängder av fina erbjudanden. K-Rauta hjälper dig med allt från inredningstips till större renoveringar. Ta hjälp av deras smidiga projektplanerare om ni själva känner att ni inte behärskar det ni vill göra. Det är upp till 25% rabatt på badrumsinredning från Hafa, Noro, Svedbergs och Scanbad. Och Thomas, korauto.se är öppet dygnet runt.
Ja, och jag vill bara slå ett slag för deras Instagram där man kan få väldigt fin inspiration. Så gå in på Korautas Instagram och skaffa er inspiration inför renoveringarna, både de små och de stora. Sen vill jag även slå ett slag för den tävling vi kommer ha kring badrumsveckorna på Toto Balottos Instagram. Håll utkik där, så kommer man kunna vinna fina priser.
Gör så, vi säger stort tack till Korauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Härligt, vad mycket om mycket.
Jajamensan, och det var ju en speciell söndag. Mega söndag säger jag, Super Sunday brukar man prata om. Också spetsad av Stockholms derby och kamratderby och avgörande matcher i Svenska Cupen.
Ska vi bara säga någonting kort ändå om Bayern mot AIK? Jag tyckte ändå det var en avgörande gruppspelsmatch i Svenska Cupen som, alltså som du är inne på, det var inte den högsta fotbollsmässiga kvaliteten ögonen vilat på, men jag tycker det var jävligt underhållande, svängigt, och framförallt så var det ju en uppvisning i att det här betyder ganska mycket.
Ja, men absolut. Och jag pratade lite om känslor här i svepet. Det är klart att det var puls inför den här matchen, att folk satt hemma och såg fram emot det här derbyt, tyckte att det här derbyt var roligt. Det smällde, det var rött kort i 60:e minuten. Och, ja, men det, alltså, hände grejer.
Det är
grejer.
Sån stroke från Magyar.
Ja, jag vet inte om du hörde presskonferensen efter med Billborn.
Nej.
Men han är ganska öppen och ärlig kring fotbollsspelares beslut på planen. Och han uttrycker sig lite som han skulle göra bland sina tränarkollegor. Alltså jag menar hans tränarstab. Så han säger bara, men det var inte det smartaste en fotbollsspelare har gjort på planen. Det vet Rickard själv om. Men alltså, liksom, hans missnöje med den kapningen, i och med att han är otroligt binär liksom, som fotbollstränare. Han är ju väldigt svart och vit och tycker väldigt tydligt rätt eller fel om situationer, om en spelares prestationer och sådär. Och här säger han ju mer eller mindre rakt ut att vilket jävla pucko som gör den grejen. I och med att det är på mitt plan också. Den är helt onödig. Han behöver inte ta den. Och det är inga supportrar på läktaren heller.
Nej, nej.
Som så här eldar upp stämningen så att den där kommer. För det kan man annars se i derbyn, och jag har liksom full förståelse för det. Det är bara ett hjärnsläpp. Det är som att han har 30 000 bajare ropa sula liksom. Släck han. Och han gör det.
Exakt, och det hade funnits någon slags förståelse för en sån där aktion ifall klockan hade stått på 84, AIK hade lett med 3-0 och Bayern visste att nu är vi ute, det är kört.
Fuck it, rött liksom.
Exakt, men när Bayern vet att vi går vidare på kryss men vi får absolut inte förlora, man leder med 2-1 och man tar det beslutet på mitt plan med en halvtimme kvar. Jag menar, alltså, det är kortslutning.
Ja, det kan väl vara så, men jag tror, eller jag är ganska säker på att alla hammarbyare idag är nöjda med det röda kortet. Jag såg Niklas Niemi igår på Instagram där han la ut olika sekvenser från matchen. Han är bajare, la ut olika matchsekvenser, och det är såklart målen som kommer, men han jublar ju också vid rött kort för Magyar i efterhand. Det är, man har spöat Gnaget, man har gått vidare i Svenska Cupen, första derbyt för året är avklarat, det blev 3 poäng för Hammarby och man sparkade ner en AIK-are. Så att det där röda kortet har ju ändå någonting positivt i Bayernland efter matchen.
Ja, jag bär också med mig den här direkt pinsamma fadäsen kring AIKs byte som föranleder då Hammarbys mål. Jag säger inte att situationerna exakt beror på varandra, men alla fattar vad jag menar som har sett sekvensen. Alltså, jag förstår faktiskt inte hur Al-Hakim och Tess Olofsson och linjemannen som är, alltså, någon måste ju bara, nej men vänta du, alltså, blås av, Mohammed. Blås av, för här har det blivit här har det blivit riktigt jävla galet. Så att nu är det bara Jag är ledsen gubbar, vi får ta om det här. Det var bara halva bytet som genomfördes. Felix Michel står kvar där på linjen. Jag vet inte fan vad som hände. Sorry, mitt fel. Ta om frisparken eller inkastet här nere på Bayerns planhalva. Alltså, vad sas på presskonferensen efteråt om det? Sa ja, Anna Kim någonting?
Ja, men Bartos nämnde ju såklart situationen och tyckte att förklaringen var han inne på. Han fick en förklaring från domarna och menade på att det blev, ja, men de skyllde ifrån sig, eller de hade en dålig efterhandskonstruktion på förklaringen. Han var mest arg över det. Han menade på att de skulle säga så som du sa, även efter situationen, att vet du vad, Bartos, vi gjorde fel. Men de försökte ändå liksom hävda att ja, jo, men det blev så här på grund av det här och det här. Så en dålig bortförklaring. Och det var han irriterad över. Sen svarade, det jag menade på Bildman, att han svarade så han, ja, men vi är också lite upprörda över vissa domslut i den här matchen. Så att det hann aldrig bli spänt. De visade en krystad ödmjukhet mot varandra. Och respekt. Men det fanns någonting i luften som aldrig liksom blossade upp, för att Bartos direkt efter han hade sagt det, han kallade det för juniormisstag, sa att vi ska liksom inte stirra oss blinda på det, utan vi hade många spelare som stod för många juniormisstag idag, och det är det vi ska liksom ta vidare och jobba på.
Och det tycker jag är oerhört sympatiskt sagt, och herregud, det jag såg av matchen, det var som jag sa, det var inte den bästa fotbollen man sett, och jag vill förtydliga, som inte får bajarna efter sig att man sitter och ropar domarskandal här och att AIK skulle ha vunnit. Alltså av det jag såg så var Bayern klart bättre. Jag tycker AIK såg direkt svaga ut i många sekvenser av den här matchen, och Bayern ska absolut inte be om ursäkt för det där avancemanget. Jag tycker de ser bra ut. Men Glenn Nyberg får ursäkta om det nu inte var han. Det Bartos var ute efter då, alltså, var det som skedde efter den här matchen mellan Bayern och Häcken för några år sedan, kommer ihåg, med inkastet, Jiloan Ahmad, stryptaget. När då, jag tror att det var Glenn Nyberg, går ut efter matchen och säger då i mixade zonen, jag fick en blackout.
Ja. Jag tror han går bort till studion som står Bordo Campo och säger att han fick blackout. Så han kastar sig naken till vargarna lite grann.
Ja, men för att jag tycker det var något Twitterkonto som hade klippt ihop hela situationen och fryst bilden vid varje liksom misstag som görs, eller vid varje sekvens i det här byteshaveriet. Alltså att ingen av de inblandade domarna bara sa, men vänta här nu. Alltså, nu är det någon kortslutning som sker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Kanske också var lite derbynervösa då.
Kanske. Mm. Jag tycker i alla fall att Bayern ska gratuleras till cupavancemanget, liksom de andra 7 lagen. Jävla fin, det var helt fel ordval. Mycket oväntad kvartsfinal 8 måste man ju säga, sett till hur många stora lag som ramlade. Och nu talar väl det mesta för ett semifinalderby också mellan Djurgården och Bayern.
Ja, men precis, vi kan väl bara dra dem. Västerås, Degen, och det innebär att Malmö FF, Halmstad GAIS till exempel, Elfsborg, Falkenberg, ja, men de är inte vidare. Vi har BK Häcken, de gjorde i alla fall sitt i sin grupp. Djurgården gör sitt. Östersund slår bort Akropolis. Spelade Dan igår?
Nej,
han
är inte redo än.
Kamraterna från Norrköping är ju de som går vidare efter derbysegen. Varför kallar jag det för derby? Är det ett kamratderby? Jag vet inte. Men Trellehulla är ju vidare. Örebro, de hamnar bara på tredje plats. Lödde var med, hörru. Mm. Vad har vi på Lödde?
Absolut ingenting.
Nej, deras juniorlag var spelade en cup i Linköping, vill jag minnas. Här
snark.
Tåber. Ja, verkligen. Och så Bayern då. AIK går inte vidare.
Nej, ni ser alla kvartsfinaler och semifinaler och final givetvis på Simor. Jag tycker det är härligt att vi närmar oss. Vi närmar oss med stormsteg. Men vad fan, nu lämnar vi Sverige. Tar oss tillbaka till den sprakande fotbollshelgen som ändå var ute i Europa. Jag vet inte vad du vill säga om gårdagen, men kan vi kort bara konstatera att det under coronapandemin inte spelats bättre fotboll än det som görs mellan Bayern München och Dortmund.
Ja, och hur de liksom kan pumpa igång sig. Känslor och allt sånt där har ju varit på vilet tag nu. Och man ändå kan gå in för den fighten och se det som säsongens match, så som Dortmund gör, och bara liksom trycker gasen i botten. Och Bayern liksom svarar på bayerskt vis, så som bara de kan svara. Och det blir den här matchen i matchen mellan Haaland och Lewandowski, och det är kungen mot kronprinsen i tysk fotboll just nu, och det är kungen som i slutändan vinner. Jag tycker att det finns något fint i att det är Lewandowski som går av den där matchen som den stora vinnaren också. Men om man ser till hela matchen, precis så som man vill, som vi hoppades på eftersom vi hade med matchen i Toto-trippen med över 3,5 mål, så blev det sådär liksom, bara holmgång och chanser hela tiden och böljande. Det är ju tysk fotbolls USP.
Absolut. Alltså
det klassiker har igår, det den matchen ofta har, att det smäller mycket, att det blir många målchanser och oftast många mål. Det är ju liksom tysk fotboll. Det är den enda USPen som tysk fotboll egentligen har. Och så måste de fortsätta spela.
Jag är ju uppvuxen med Rocky-filmerna. Jag har säkert sett dem 1000 gånger om.
Och
jag var ju 8, 9, 10 år och trodde att så där ser boxning ut. Och sen så började man se några riktiga matcher. Och då var det liksom, det var armar över huvudet och det var lågt tempo och de gick i clinch och det delades knappt ut några slag. Och det var lite trötta jabbar och det var något slag mot kroppen. Och det var liksom så här, det var gruffigt och det var defensivt. Och det var liksom så här, vad fan är det här? Var är de öppna offensiva rallarslagsmålen där alla kan ta liksom 100 smällar utan att gå i backen?
Du trodde boxning var liksom utan gard, bara stå där med käken öppen och ta emot.
Ja, och det är det som är så jävla nice med Der Klassiker. Det känns som att det är två tungviktare som är så jävla bra på att dels dela ut stryk, men också ta stryk utan att gå i backen. Det är liksom... Det är vänsterkrokar och högersvingar från första minuten i 94 minuter och så vill ingen gå i backen.
Nej. Jag förstår vad du menar, men missade du, var du för liten då för Tysons prime när han gick fighterna mot Evander Holyfield?
Alltså, jag minns ju när han bet av örat och sådär, men jag var ju ett par år för ung för att uppleva liksom Tysons prime. Jag var med i matchen liksom slutet 90-talet och då hade ju Tyson börjat packa ihop.
Nej, för det som Dortmund gör i förrgår, det är ju att öppna fotbollsmatch så som Tyson öppnade boxningsmatcher, om vi vill nu fortsätta med boxningsreferenserna. Ja. Det är liksom knock på 10 sek, det är det man går för.
Samtidigt, alltså det är ett par riktigt bra smällar de får in. Knocken har de ju möjlighet att dela ut när Meunier kommer längs högerkanten och bara ska spela in den till Haaland. Alltså Haaland har redan gjort två mål. Dortmund leder med 2-0 i det här läget. Det är väl 20-22-25 minuter på klockan. Mm. när Meunier stormar in i straffområdet från sin högerkant och bara ska sätta en ganska enkel passning förbi två backar, spela förbi Neuer och Haaland ska slå in den i öppet mål, men missar den passningen. Och man ser på Haalands reaktion, han går ner på knä och slår med båda armarna i gräset, att där dök knockoutslaget upp, men vi missade det.
Exakt.
Vi får inte det här läget igen, och nu är det bara en tidsfråga innan Lewandowski och gänget får in sina njurslag.
Ja, men faktiskt.
Men jag håller med dig, jag tyckte att det fanns något uppfriskande i att liksom, första ronderna gick på poäng till Haaland och man kände, alltså det, nu är tronskiftet här. Men när allt var över så stod mästaren där med bältet i luften och stormade vidare mot det där målrekordet. Han är så jävla mäktig, Lewandowski. Har du sett att han har börjat få ganska mycket grått hår?
Ja, jag har sett det, och han blir ju bara najsare och najsare för varje grått hår som kommer på huvudet.
Ja, jag noterade dock att Haaland, i och med, jag vet inte om det var det första eller andra målet i matchen, nu står på 100 gjorda mål i karriären. Det är så jävla sjukt.
100 kassar, jag har knappt börjat
spela fotboll. Förstår du många spelare som aldrig kommer upp i 100 mål?
Ja.
Som inte ens i närheten av 100 mål?
Nej.
Och då pratar jag inte mittbackar eller liksom defensiva mittfältare, utan
nej, du pratar anfallare i
toppligan. Det finns ganska många anfallare som liksom på 13-14 år i karriären inte når 100 mål.
Ja. Ja, det är faktiskt helt sinnessjukt.
Det är så jävla sjukt att se de där målmaskinerna mot varandra. Ska vi ta oss till gårdagen då? Vad stack ut? Madrid derby tyckte jag ändå, alltså jag tyckte det hade jävligt mycket.
Det märktes att de behövde 3 poäng i den här matchen. Och det märktes att det betydde jävligt mycket också från, inte jag tänkte säga läktarplats, men från sidlinjen. Alltså du ser ju Diego Simeones hela fight. Liksom, han är upp och han rycker sig i håret, ja, det som är kvar. Men, och håller på och är så jävla känslosam. Och till och med Zidane tillåter sig själv att visa känslor under den här matchen. Så, och det tycker jag, det har någonting nu när det är tomma läktare, att det är ändå, att det visas känslor.
Ja, men många gånger under, inte minst Diego Simeones regi, men kanske framförallt här under Zidanes tid också, så har ju just Madrid-derbyn blivit ganska låsta ställningskrig till historier. Jag tyckte att det som förvånade mig igår mest, det var ju det här att Atletico Madrid liksom, ja, men istället för att sjunka ner och bevaka 1-0-ledningen som man fick ganska tidigt i matchen, så öppnade man upp sig, man bjöd på ytor för att man ville framåt och göra 2-0. Jag vet inte om man liksom brände sig mot Chelsea så pass hårt att vi ska inte hamna i det här läget igen, att vi står runt egen box och släpper ifrån oss resultatet. Men det blir där ganska, ja, men Atletico Madrid olika sättet som gör att de tappar den här segern och sumpar möjligheten att haka av Real Madrid från titelstriden. Nu blir det 1-1, Real Madrid behåller inbördes möten fördelen de två emellan, och det är 5 poäng. Visst, Atletico Madrid har en match mindre spelad, men jag räknar inte bort Real Madrid än, men jag tycker att det var underhållande att kolla på, det var kul att kolla på, men det förvånade mig hur naiva Atletico Madrid var igår.
Ja, men man kan prata om att de är naiva såklart också, jag köper det. Men de har ju så många lägen att sätta 2-0 i andra halvlek när de är riktigt bra. Jag tycker det är mäktigt att Jao Felix kommer in från bänken. Alltså bara det att man har en sån gubbe på bänken och sätter in honom i den andra halvleken och liksom går för knockouten. Det hade såklart varit mer Atletico Madrid, men jag vet inte fan om de hade klarat av att stå emot en Real Madrid-press genom att stå lågt i den här matchen. Jag vet inte. I och med att Karim Benzema var tillbaka, så de hade en nia i straffområdet. De hade sin liksom killer tillbaka. Nu höll de bollen långt ifrån Benzema under hela den här matchen. Sen är det möjligt att de kanske skulle gå tillbaka och spela lite mer defensivt sista 5-10 minuterna. Men det är ju så jävla svårt också. För att de får ju feeling under den andra halvleken när de spelar så bra som de gör och skapar så många chanser som de ändå gör.
Ja, men absolut. Och du nämner det, och det är det jag pratar om i det som förvånar mig kring hur naiva de var igår. Att man tillåter sig själva dels att, ja, men inte sätta sätta kniven i ryggen, slå i spiken i kistan och göra 2-0 trots alla de jättelägen man har. Men väldigt många gånger så är det slarviga passningar, man avslutar inte anfallen, man tillåter Real Madrid då att ställa om mot ett oorganiserat försvar. Det är ju exakt en sån situation som leder fram till kvitteringen också. Men det låg ju på lut, alltså alla kunde se att om inte Atletico Madrid avslutar anfallen, då kommer Real Madrid ställa om och då kommer det till slut smälla, för att det är för oorganiserat, det är för stora ytor, det är för skickliga spelare som ges de här möjligheterna. Och det var ju det som var det naiva.
Jo, jag vet. Jo, jag är med på det, men det är ändå så 88:e minuten. Säg att man klarar av den chansen, då vinner man förmodligen matchen också. Och då kan man prata om ett Atletico Madrid som gick ifrån att stå lågt och som faktiskt lyckades. Det är ändå tillfällighet. Jag tycker att det är tillfälligheter egentligen som borde tala för att Atletico Madrid borde fått in sitt andra mål snarare än att Real Madrid fick in kvitteringen. Så att det är lätt, jag tycker att sägningen "det är lätt att vara efterklok" passar bra in här. Jag tycker att Atletico Madrid gör rätt och jag tycker att de liksom studsar tillbaka på något sätt inför den här Champions League-returen och inför ligaavslutningen och går ifrån den här matchen med ganska stort självförtroende ändå och slår sig lite för bröstet och tror på ligavinsten igen på ett sätt som man kanske inte har gjort den senaste månaden.
Nej, så är det ju. Och som sagt, jag väljer att se glaset som halvfullt och konstatera att det var ett jävligt underhållande Madrid-derby.
Absolut.
Som jag blev glad av snarare än att sitta och sakna de där tillknäppta ställningskrigshistorierna från tidigare upplagor. Manchester-derbyt, alltså jag tyckte du summerade det ganska bra. Det fanns ju en så jävla tydlig avsaknad av desperation. Visst, City var nog jävligt intresserad av att förlänga den där segersviten och storma vidare mot rekordet. Men när 2-0 kommer så kändes det som att City-spelarna insåg att vi kommer aldrig göra 3, så att här dör matchen ändå.
Ja, nej, men och precis.
Och hade krysset liksom betytt någonting, ja, men då hade det nog funnits den där desperationen sista halvtimmen. Men eftersom ligan är avgjord, City kommer vinna ändå, man ska liksom ha större uppgifter framför sig med Champions League, så fanns det ju inte den här, shit, nu måste vi gasa här för att ens ge det här chansen, utan det spelades mest bara av sista halvtimmen.
Ja, har jag rätt i att det är 27 positiva resultat, alltså utan förlust och 21 raka segrar? Det lät ju helt sjukt när jag sa det.
Jag vet att det var 21 raka segrar i alla fall som de stod på.
Ja, men exakt. Igår. Jag läste det i en italiensk tidning, så att jag var lite på min vakt där. Var lite försiktig.
Sen så får ju den här matchen, alltså den är inte ens igång innan United leder med 1-0. Och är det någonting som du och jag har pratat om jävligt ofta i den här podden under Ole Gunnar Solskjers tid som ansvarig United, är ju att han har dels grävt fram jävligt bra resultat när han har behövt det som mest. Men man har ju också gjort det genom spelmässiga insatser som inte har varit liksom att ta tag i bollen och spela ut toppkonkurrenter, utan snarare gjort jävligt defensiva, solida insatser och sen grävt fram en kontring eller en fast situation eller nu. Alltså här får ju United serverad matchplanen på ett silverfat. Det står 1-0 innan matchen ens är igång och då är United jävligt bra mot lag som City.
Ja, och det är ju ett Manchester United som ändå börjar hitta rätt, det får man ju ändå säga. Om man tittar tillbaka på den här säsongen, sett till att det fortsätter så här och man tar den där andra platsen som är ganska övertygad om att man gör, att det är ett steg i rätt riktning. Det är ett Manchester United som är på väg tillbaka. Men det betyder också att nästa säsong så måste de vara med när julen kommer. De måste vara med när tåget går i slutet på januari och slåss om titeln, för annars är det ett Manchester United som går alldeles för lång tid, ytterligare ett år, utan att ens vara med i titelstriden. Och jag tror att den här andra platsen ändå kommer betyda någonting för dem. Jag tror att det kommer betyda någonting inför framtiden. Alltså på kort sikt framförallt, men kanske också på lång sikt vad det lider. Men att man känner att man är det laget som faktiskt var närmast. Ett par bra värvningar. Jag tror man behöver en referenspunkt. Till exempel Haaland hade ju varit alldeles underbart om man kunde lösa. Men det är det som saknas. Sen är Manchester United där med sitt sätt att spela på, om man nu ska fortsätta med Ole Gunnar Solskjær, för att faktiskt vara med och slåss om titeln. Men jag nämnde ju också att Bruno Fernandes är världens just nu bästa mittfältare. Jag vet inte om du tycker att jag skarvar när jag säger det, men han är ju i alla fall topp 3. Och sättet han spelar på är ju alltså, att han gör mål. Vi pratade om Barry Kamsik tidigare som var central mittfältare som gjorde mycket poäng. Alltså där är ju Bruno Fernandes en av de absolut bästa i och med att han hela tiden hittar assisten och han hittar målen. Och han är stor i de stora matcherna också kan jag tycka.
Mm. Ja, han är stor i alla matcher känns det som.
Ja, men precis. Han har otroligt hög lägsta nivå och en otroligt hög högsta nivå. Och han når ofta upp till den högsta nivån.
Absolut, det säger jag ingenting emot. Jag tycker dock att den här segern den påminner ganska mycket om, i och för sig var det en vändning och det var en annan karaktär på matchen. Men United kom ju tvåa under Mourinho bakom just Manchester City som skenade iväg och vann Premier League överlägset för några år sedan. Och så kände man att men United kommer tvåa, man huserar jävla massa fina spelare ändå. Nu kan nog nästa steg tas och man slår Juventus på bortaplan och avancerar i Champions League. Alltså, det fanns segrar som fick upp hoppet, men jag landar fortfarande i att under Ole Gunnar Solskjaer så är ganska så mycket sig likt från Mourinho-tiden med att mot de största lagen så för inte Manchester United matcherna. Man ger ifrån initiativet, man lägger sig på försvar, man spelar på omställning, man tar kampen. Och det går att nå resultat i enskilda matcher, absolut. Det är bara att rabbla upp hur många fina skalper Ole Gunnar har tagit med City United under sin tid. PSG vet alla om. City har man ju en otroligt bra resultatrad emot. Man slår PSG borta tidigare under den här Champions League-säsongen också. Men över en hel säsong, över 50-60 matcher, då måste du kunna föra spelet. Då måste du vinna matcher på din egen kreativa, konstruktiva förmåga. För det kommer aldrig hålla i längden annars. Det finns ett stopp. Det kanske är andra platsen. Det kanske är tredje platsen. Det kanske är en kvartsfinal i Champions League. Men Manchester United kommer aldrig vinna ligan över 38 omgångar mot lag som Manchester City. Som i de största matcherna mot toppkonkurrenterna spelar sitt spel, skapar lägena, äger bollen och driver på självmant. Kolla på matcherna där United i de här lägena hamnar i underläge. Leipzig, PSG hemma. När Spurs vänder Uniteds tidiga ledning i höstas till 2-1 efter bara några minuter. Alltså, United har ju inte en tillstymmelse till att vända på de matcherna, utan det är snarare givna förluster från att det där underläget kommer. Sen så har man inte förlorat så jävla många matcher mot de stora lagen i Premier League, just för att matcherna också har slutat 0-0. Man är jävligt skickliga på försvarsspelet, man är jävligt skickliga på att hålla nollan. Men det har ju inte varit speciellt många insatser där United har tryckt på, gasat vidare, legat närmast segern. Så att, jag är skeptisk ändå. Alltså jag tycker att det är som vi har sagt hela tiden med Ole Gunnar. Han gräver fram resultat, insatser som ger honom nytt liv, men om en månad eller två så kommer vi sitta här igen och känna att varför spelar inte United bättre mot de bästa lagen?
Nej, men så är det säkert. Men jag tror ändå att den här säsongen och en andra plats ska leda till något slags, vad ska jag säga, inte starkt självförtroende, men en starkt självbild. Och att man kan gå in med ett par bra nyförvärv inför nästa säsongen och ändå vara med och jag tror på den som en titelutmanare nästa säsong om man kan fortsätta på det här.
Ja, och jag tror att alldeles oavsett nyförvärv, för det är inte så att United sitter på en dålig trupp.
Absolut inte, men jag tror att det här Manchester United med Solskjaer behöver ha ännu mer spets för att de ska vara med.
Kanske. Samtidigt så tror jag att man kan hämta in ännu mer spets, om det sen är Jadon Sancho eller om det är Haaland eller om det är någon annan. Det vet jag inte. Jag tror bara att ska United på riktigt utmana om en ligatitel så måste förändringen komma inifrån tränarrummet. Det måste komma i hur man väljer att spela sin fotboll i matcherna mot titelkonkurrenterna i sådana fall.
Ja, nej, men så är det säkert. Du Gusten, jag stod och pinkade häromdagen.
Alltså?
Här nere i Fuerteventuras. Och framför mig på pissoaren så hade de citat från stora idrottsmän.
Mm-hmm.
Och då läste jag: I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeeded. Vem är det som har sagt det här?
Kan det vara Michael Jordan?
Ja, det är Michael Jordan. Bredvid var det för övrigt ett Tyson-citat där på muggen. Ja, men det var någonting som gnagde i mig efter att jag hörde Zlatans tal på scenen sista kvällen av San Remo.
Mm.
Jag vet inte om du följde det på något sätt.
Ja, jag har följt det i efterhand och fått det återgivet av min gode vän och kollega Vicky Blomé igår. Men jag såg det inte live och jag kan inte säga att jag har liksom Zlatans känsloaura på näthinnan. Jag har bara fått liksom kontexten.
Ja, men det var väl ett par ganska smärtsamma minuter lite då och då med Zlatan på scenen. Men det är också där han då landar. Så han säger då att han har spelat 945 matcher, han har vunnit många men inte alla. Han har vunnit 11 Scudetti, men han har också förlorat någon. Han har vunnit jättemånga kupper, men han har också förlorat någon kupp. Han är Zlatan även när han inte vann. Han är Zlatan när han vinner och när han förlorar. Han har gjort över 500 mål, men han har också missat något mål, Gusten. Få, säger han, för att vara Zlatan. Men han har missat ett par. Ni är alla Zlatan och jag är alla er. Tack Italien, mitt andra hem. Känner du någon likhet här på talen?
Ja, lite. Men,
alltså, det är talskrivan till Zlatan, för det här är inte han skrivit själv. Har ju liksom tagit Michael Jordans det här med att ja, men det är förlusterna som har gjort mig till en vinnare. Zlatan pratar om utmaningar. Jag står på en scen, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Alla sa till mig att vara mig själv. Men det är väldigt svårt, men det är en utmaning. Jag kanske inte alltid är briljant här, men jag står ändå här för att det är det som har gjort mig till en vinnare i slutändan. Men det är så jävla snyggt.
Sa han inte någonting i stil också med att försöka och misslyckas i inget nederlag? Nej, att inte försöka överhuvudtaget, det är liksom...
Det är det största felet man kan göra.
Det är att vara en förlorare.
Ja, det är det största felet man kan göra. Alltså. Jag bara så jävla lustigt, för att det hade gnagt i mig. Och sen så kollade jag då här på muggen och bara, jaha, jag kan snott Michael Jordans tal rakt av.
Vore ju kul om han också snodde Michael Jordans från The Last Dance här förra året med att "and that's when it became personal to me".
Det kommer väl sen då?
Ja, men han var ju inte sen under förra året med att då dra upp citat från Michael Jordan från The Last Dance och påtala att det är exakt så här vinnare fungerar, så här har jag sagt hela min karriär, alla kommer inte kunna förstå, men det är det här som innebär att vara en vinnare och så vidare. Alltså, jag fattar att de två är jämlika när det kommer till det där och att det finns en förståelse för varandra. Men de måste också förstå att det blir liksom...
Jag fattar vad du menar, Gustav, men alltså Zlatan, om det är någonting som har slagit mig under den här veckan och med San Remo-festivalen, så är det ju hur jävla folkkär Zlatan är i Italien. Alltså de gillar ju den kaxiga typen på ett annat sätt än liksom vi svenskar gillar gullandet med Charlotte Kalla och gänget, och det åkte snabbt upp för en backe. Det är liksom större än att ha gjort 500 mål i karriären ute i stugorna. Så här, i Italien så har man ju verkligen omfamnat Zlatan personen. Man gör ju honom ännu mer folkkär när man ställer honom på San Remo-scenen, och han omfamnas av det italienska folket. Så jävla svårt att se honom flytta från det där landet efter karriären. Även om han har mark och stuga i år, det är klart att han kommer befinna sig där, och familjen har bestämt sig för att bosätta sig i Stockholm, och grabbarna spelar i Bayerns akademi, och man bor på Östermalm och allt det där. Så är ändå så jävla svårt, för att han har blivit så jävla folkkär. Och man ser på honom att han gillar det folkkära också. Att han på något sätt, jag vet inte, jag tycker att det känns som att han har nått toppen någonstans som människa. I alla de här intervjuerna såg han, var med i något program som heter Il Tempo Che Fa på Rai 3 igår. Där han liksom bara, han bara sitter och ler, han är som en sol liksom. Han är så jävla glad efter den där San Remo-festivalen.
Var det där han sjöng Broder Jakob?
Italiano è fra Martino Campanaro, dormi tu, com'è invece in svedese?
Bröder Jakob, Bröder Jakob, sover du,
Ja, för Milan hade tydligen som inkilning att man skulle stå i omklädningsrummet och sjunga fan, nu heter det på italienska Fra Martino eller någonting sånt där. Broder Jakob, hur som helst på svenska. Och han gjorde det. Och sjöng på svenska i den här sändningen. Så för övrigt öppnades också på svenska. För att programledaren, jättestor på tal om folkkär i Italien, Filippa Lagerbäck. Inget släktskap med Lagerbäck i övrigt. Två personligheter som är väldigt olika varandra. Men en vacker kvinna, en otroligt bra programledare som leder det här programmet. Och öppnar ju med att säga, välkomna Zlatan till programmet och prata svenska liksom med honom. Och då jublade alla såklart. Men nu får det vara slutsjunget. Det är dit jag vill komma, Gusten. Nu får det vara slutsjunget. Alltså
jag måste säga att det finns få så smärtsamma sekunder att kika på som när spelare, som du nämner, i någon slags inkilningsritual anno 2021 eller 2020 eller 2019 ofta ställer sig upp på en stol runt det här långbordet och så klappar lagkamraterna med, eller ingen klappar med längre, utan nej, alla sitter ju med mobilen och filmar, och så är det en usel sånginsats kring typ Despacito eller någonting i 27 sekunder och så är det liksom när sista refrängen är tagen, något trött jubel, och det är liksom, det är as crazy as it gets.
Ja, men är det inte alltid någon slags konferenslokal också, antingen på något träningsläger alternativt i klubbhuset, så det känns som de sitter på en liksom i ett IT-konferensrum och ja, men det är så det blir ingen stämning.
Det pikade väl för typ 2 år sedan när Fredrik Ljungberg var tillbaka i Arsenals tränarstab. Och han då får skjuta ut stolen, hoppa upp på den, och han väljer att sjunga En del av mitt hjärta.
Ah, herregud. Vi måste fan lyssna lite på hur jävla smärtsamt det var.
Hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan du såg. Aha. Det var de sista ord vi sa när vi såg på varann nere på stan tidigare idag. Vad gör du nu för tiden? Vad jobbar du?
Herregud, herregud.
Det kryper i hela kroppen. Det kryper i hela kroppen. Jag skulle bara säga det kring Zlatans talskrivare. Är det inte dags, alltså, det är framförallt dags att sluta sno tal från andra stora idrottsprofiler genom historien. Men det är väl dags att mygga av den här liksom omvända, konstanta retoriken. Jag är alla er och ni är alla jag.
Det funkade med Michael Jordan. Det kan jag ändå tycka. Men har man dragit det, då är det slut för alla andra.
Men det känns som att Zlatan tänker att han har knäckt koden i ett sätt att prata. Mm. Att han bara vänder på alla resonemang tvärtom, och liksom, han kör dem från A till B och från B till A.
Vet du vad jag vill nu, Gusten? Jag vill se Zlatan i landslaget som Mattias Lyr och gänget på Fotboll Direkt knäckte. Var väl ingen svår nöt att knäcka, men någon ska fan skriva det också, och någon ska stå där och eventuellt hängas när det inte blir någon kallelse. Så att, jag menar, det är klart att det finns uppgifter här som är väldigt tydliga, och man har kommit åt information som ingen annan har kommit åt. Alltså, och sen att faktiskt publicera det, ja, men det krävs väldigt mycket, även om man nu kan sitta och bara, vadå, men alla visste väl att Zlatan skulle tillbaka till landslaget. Jo, fast det är en annan sak att liksom ha uppgifter som faktiskt är så pass jävla starka att de kan publiceras.
Mattias Lyr i all ära, vi ska väl dock krädda Ola Gustafsson här, som är bylinen bakom skopet.
Ja, jag har aldrig hört namnet förut, men han ska absolut kräddas. Jag ska bara säga det, att nu vill jag fan se Zlatan på planen. Nu får det vara slut med Sanremo, Broder Jakob och dåliga skrivna tal. Nu är Zlatan på planen, han säger det själv. Det är på planen han gör skillnad. Det är varken i politiken eller på en Sanremo-scen han ska göra skillnad.
Exakt. Dessutom så tycker jag att Milans seger mot Hellas igår, den var jävligt imponerande och stark. Jag såg inte det skadeskjutna Milan åka till det svårslagna Hellas Verona och vinna klart, vinna rättvist, vinna med en gedigen och solid och bra insats. Det imponerade stort på mig. Ja. Kan man liksom piska på Manchester United här på torsdag och Inter kanske rent av förlora ikväll mot Atalanta, vilken jävla match det blir för övrigt. Avspark 20:45 på Simor, missar vi inte. Då kanske Milan kan skjuta lite nytt liv i den här våren som åkte på ett par smällar under februari månaden. Zlatan kommer tillbaka, Calhanoglu är tillbaka, Rebic kommer tillbaka, alltså så här.
Ja,
nej, det blir
det blir en ligaavslutning helt klart, och som jag nämnde också med Juventus igång, och så Spanien då som har öppnat upp sig, och Champions League-striden borta på öarna. Det blir en ligaavslutning, och framförallt så är vi bara dryga veckan bort från att Janne tar ut sitt första EM-landslag, som vi ändå måste se på det som.
Ja, och jag måste bara kort kommentera det, för det skedde ju också här i helgen att Fotboll Direkt publicerade de här uppgifterna, och som du sa, även fast många har haft det på känn och att det givetvis har varit favorit på att hela den här gläntningen på dörren och Jannes flight till Milano och så vidare har pekat på att Zlatan ska göra comeback, så får man ändå säga att det blev ett väldigt mycket mer konkret steg i den riktningen här i helgen. Och det pirrade ju också till, precis som bilderna från Landvetter igår kväll, att nu är det på riktigt. Nu är vi bara några veckor ifrån att Zlatan återigen är landslagsmunderad och kliver ut på Friends Arena för att ta Sverige in i ett mästerskap. Alltså
Och visst bara för informationens skull, visst talas det ändå om ett EM med publik på läktarna? Visst är inte det ändå det senaste?
Jag tycker nog att det finns ganska många olika takes på vad fan som händer med EM. Det man vet är att det här sista slutgiltiga fastspikandet av vad fan det är för mästerskap som stundar kommer ju först i april. UEFA har väl skjutit upp det med en månad, just för att för dem så är det key med publik på läktarna. Så de vill ju vänta så länge det bara går. Sen har man ju hört Tancredi Palmeri och en del andra liksom konstatera att det kommer bli ett EM enbart placerat i England. Men sen så pratar jag med Olof Lund och andra som menar på att nej, men det där tror jag inte alls på, utan att det finns väldigt många jävla oklara uppgifter kring vad fan det är som sker. Jag menar, det är ju ingen som vet om det fortsatt ska vara 12 spelländer eller om man ska minska det till 3 eller om man ska koncentrera det till ett land eller vad som än händer. Alltså, publik eller inte, jag känner bara det spelas fotboll.
Det kommer det garanterat att göras, alltså, med tanke på det året vi har gått igenom och alla de turneringar och kupper som har lirats på högsta nivån, trots att det har varit pandemi och i vissa lägen jävligt tuff pandemi också. Så vi har ändå lyckats att spela klart kupperna, så kommer det såklart spelas ett EM. Man ställer ju inte in det. Jag tänker ju lite på det här med de engelska fyra faserna, jag tror att det är fyra, där man ska släppa på allt någonstans i mitten på juni.
Ja, eller så kommer en tredje våg över hela Europa och så skjuter vi upp mästerskapet till sommaren 2022, i och med att det finns en lucka där med tanke på att Qatar-VM ska spelas i november-december. Och så stannar Marek Hamsik i 1,5 år i Blåvitt och för ut dem i Europa igen. För dem till fucking världskära Vällevälde.
Och Super Mario är tillbaka. Då har han 1 år på sig att övertyga Mancini. Men det blir alldeles underbart. Hörru Gusten, nu är väskorna packade och det knackas på dörren. Det är dags att ta sig ut till Fuerteventuras flygplats, vidare till Stockholm. 14 PCR-tester senare, Gusten, då kanske vi kan ses och spela in ett toto.
Du är så välkommen tillbaka till den stad som numera är Dani Larssons hemmaplan.
Underbart. Underbart. Hälsa honom så mycket om du träffar han.
Ja, men det ska jag göra. Vi hoppas såklart att utrikeskorrespondenten, som numera är en inrikeskorrespondent, men med tanke på att Erik Friberg fortfarande dundrar vidare nere på Hisingen, så får vi väl se vad vi sätter för titel på honom framgent, att han slår sig ner i studion här när den är färdig renoverad och att vi kan snacka igenom allt som både hänt och som kommer ske här nu när han är tillbaka i svensk fotboll och Akropolis och Superettan. Vem fan hade kunnat tro det för bara några månader sedan?
Ja, vem hade kunnat tro det? Tack för att ni lyssnar. Vi är tillbaka som alltid med ett andra avsnitt lite senare i veckan. Då har det spelats Champions League-fotboll, Gugge.
Ja, förhoppningsvis har vi rättat ytterligare några spel borta hos Betsson. Det får bli min avslutande fråga till dig idag. Vad ska du göra med alla pengar du vann på Toto-trippen igår när Spurs mosade Palace?
Nej, men det blir ju att spendera dem på
PCR-test.
Ja, PCR-test bland annat. Alltså, det är ju 2 lax för varje gubbe här i familjen. Så att det är väl en runda slängar, dubbla PCR-test. Där vi är uppe nästan 20 lax. När jag kommer hem och isolering en vecka. Så att, ja, det blir, ja, fan, du har rätt. Jag tänkte säga att jag skulle spendera pengarna på flygplatsen här och köpa lite tax-free. Men det blir helt enkelt PCR-test.
Grattis till alla som ryggade i alla fall. Vi fortsätter ha kul tillsammans med våra vänner på Betsson senare under veckan. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Här kommer en del av mitt hjärta så som den ska låta.
Ciao tutti.
Ciao tutti.
Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag. Bor du kvar i samma tvåa? Vad jobbar du med? Hon bubblade av frågor, jag svarade. Sen avbröt hon mig med sitt underbara leende. Du ska veta att jag saknar dig.